Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Utbildningsföretagens podd. Och det här är ju mars månads edition, eller vad vi ska kalla det. Vad säger du, Per? Kan vi säga så?
Helt rätt, Johan. Det är som en månadsmagasin som vi hoppas får många prenumeranter. Och det händer så mycket inom utbildningsfrågorna, vuxenutbildningen, så att en månads mellanrum mellan gångerna, det tycker vi är lagom.
Och vi tänkte börja ganska mycket i närtid med en av de sakerna vi aviserade sist i förra avsnittet och som vi nu har genomfört, nämligen ett webbinarium om AI och utbildning som vi höll här i slutet av mars. Per, kan du berätta kort för dem som inte var med där? Det var många som var med, men vad var det för något?
Ja, vi bjöd in Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, till att hålla ett litet seminarium, en liten föreläsning om hur AI påverkar utbildningen och arbetsmarknaden. Och sen hade vi också bjudit in flera medlemsföretag som fick kommentera och diskutera läget med AI inom utbildningarna. Och det blev ju en jättespännande morgon där Fredrik Heinz ju beskrev hur utvecklingen går så oerhört snabbt nu. Att det händer så mycket, och han är ju mitt i smeten verkligen. Fredrik sitter ju med i regeringens nya AI-kommission också.
Och det är någonting som slår mig också, för jag har sett och använt Fredrik i lite olika sammanhang kring just den här kopplingen mellan AI och utbildningen. Och varje gång jag hör Fredrik prata så är det någonting nytt som har hänt som kommer att påverka utbildningen ganska stort med AI. Och det är ju både spännande men också lite nervöst, känner jag, för att det går så väldigt fort. Och det är ju någonting som våra medverkande företag som var där och berättade om hur de har jobbat med AI, och det är något som de också vittnar om, att det går fort och här gäller det att liksom ligga i framkant och våga testa nya saker. Var det någonting du tog med dig särskilt av vad våra medlemsföretag berättade? Vi hade ju Irisgruppen, vi hade Sveriges kommunikatörer och vi hade Bergs med oss.
Ja, men jag tycker alla tre vittnade om hur de jobbar. Ja, men dels att i utbildningarna så är AI en väldigt stor del, och både Sveriges kommunikatörer och Bergs har väl nu utbildningar som till stor del, och det har ju även Irisgruppen, men som då där AI är ett väldigt stort innehåll i utbildningen och där de studerande får utforska och ta hjälp av AI som verktyg i utbildningarna. Och för dem som utbildningsanordnare gäller ju då att utveckla utbildningsplaner och innehåll i utbildningar så att det verkligen ger de studerande möjligheter att ta del av de senaste rönen och möjligheterna.
Det här med AI och utbildning, det är någonting som vi måste fortsätta adressera på olika sätt såklart i framtiden. Har vi några tankar där eller är det fortfarande öppet?
Det är väl det att AI kommer in som en naturlig del i för våra medlemsföretag, och när vi då har arrangemang att vi måste ställa frågor om utbildningen på de teman vi tar upp. Man, det är kanske inte så att AI alltid är en särskild punkt, men det ska komma in som en del. Jag tänker ju till exempel, vi kommer ju senare ta upp att vi har vår branschdag här den 21 maj. Då kommer ju de utbildningsmyndigheterna och även Arbetsförmedlingen. Och till Arbetsförmedlingen blir det ju intressant att höra hur deras AI-verktyg som bedömer de arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden, hur det har påverkat Arbetsförmedlingens sätt att arbeta. Så det är ett sånt där exempel på hur AI kommer in, men hur tar man det till nästa steg? Jag menar, det här ska ju leda till att myndigheter och andra arbetar annorlunda. Det blir ju andra arbetsuppgifter för till exempel Arbetsförmedlingens handläggare. Så att dra nytta av tekniken. Och sen det jag tycker också är väldigt spännande är ju det här med det kritiska förhållningssättet och kritiska tänkandet. Det vittnade ju Fredrik Heinz om, just att det ställer större krav på kritiskt tänkande och ett kritiskt förhållningssätt när man använder den här tekniken. Att man kan granska resultaten som man får ut av AI-verktygen. Så att det är inte så att AI kommer göra allt jobb, utan vi kommer att göra ett annat jobb. Och då är precis det här det kritiska förhållningssättet tar jag med mig som en röd tråd.
Och en annan kul sak som jag tar med mig, det var vad Joakim från Bergs nämnde. Vi diskuterade ju det här om, och då sa han att det här med AI gör ju att medelmåttigheten, den försvinner totalt. Antingen så får man hjälp av AI, och det vittnar ju Fredrik också om, vilket gör att man höjer det man kan göra, produktionen och effektiviteten något enormt. Och vill man då inte vara med på det AI-tåget, då måste man höja sin egen kompetens själv något otroligt mycket, vilket gör att utrymme för medelmåttighet, det försvinner. Och det tyckte jag var riktigt intressant spaning från Bergs.
Och han sa ju också det var ju någon student som hade frågat på Bergs, ja men det här är väl helt fel tid egentligen att studera nu när AI-utvecklingen går så snabbt. Men jag tyckte han hade ett väldigt bra svar till en studerande där och sa det. Men jag tror att det är precis tvärtom. Det är nu som är den rätta tiden, för att ni som studerar nu kommer att utforska de nya möjligheterna så oerhört mycket. Och ni kommer bli så bra på att liksom just det själva utforskandet. Och det förhållningssättet är ju väldigt viktigt, att ha det här prövande och nyfikna förhållningssättet. Och det kommer man komma väldigt långt på.
Ja, det är en otroligt spännande tid när det gäller utbildning generellt. Och det har ju också varit i mars månad kring mycket av det som händer inom våra olika typer av utbildningsområden. Och vi har ju pratat en del, Per, om den här YH-piloten. Och där har det också hänt spännande saker. Bland annat för så har ju den fått ett riktigt namn.
Exakt. Förkortningen NY. Nationell yrkesutbildning. Och där har det ju då varit den första ansökningsomgång för då utbildningsanordnare att lämna förslag på nya yrkesutbildningar för vuxna på gymnasial nivå till yrkeshögskola. Och de har ju fått in hela 87 ansökningar under våren. Och myndigheten säger att det motsvarar då nästan 1800 utbildningsplatser. Och de ska ju nu yrkeshögskolan då analysera, och sen så ska man då bevilja ett antal av dem. Och man har ju tidigare sagt att det ska vara 20-30 utbildningar då som får grönt ljus att starta här efter sommaren. Så jag tror att mellan augusti och oktober så kommer de här utbildningarna att dra igång då.
Och det är ju ganska snabba puckar med att analysera detta och besluta då.
Ja, jag tror besluten kommer nu senare här i april, så att då anordnarna får möjlighet att förbereda sig och få studerande till de här. Men det har kommit in som sagt 87 ansökningar. Som vanligt så är det privata utbildningsföretag som dominerar. Det är väl närmare 60% åtminstone från privata utbildningsföretag, och det är ju mycket inom el och energi, många utbildningar för elektriker, inom bygg, industri, gröna näringar, transport, sjöfart finns med. Och det är från norr till söder, från Skåne upp till Norrbotten, Västerbotten. Jag hittade inte just Norrbotten på listan, men myndigheten sa att Norrbotten finns med, så de gör säkert det som del av utbildning då, åtminstone uppe i Norrbotten. Och det har ju också man sagt, att det ska vara en regional spridning, det ska finnas i hela landet, och det ska vara inom de här områdena som jag räknade upp nu.
Vad tror du det här stora intresset för den här utbildningsformen beror på?
Man vet att behovet av yrkesutbildade är så enormt stort. Nu ges en ny väg för att anordna yrkesutbildningar. Och då, eftersom att behoven är så stora, så ser ju många här finns det möjligheter. När man inte går via komvux, utan att gå lite, det lite blir lite en ny metod via yrkeshögskolan. Och den vill många prova nu.
Och vi får ju naturligtvis återkomma till den i nästa avsnitt, där vi vet lite grann också vad man har beslutat på myndigheten. Sist så pratar vi också lite grann om vuxenutbildningen i Göteborg. Och där, om du snabbt vill rekapitulera vad som har hänt där. Och för där har det också varit lite turer fram och tillbaks.
Ja, men så är det ju. Det var ju det att i februari här så sa ju majoriteten i nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning sa ju då upp avtalen inom svenska för invandrare på grundnivå och en del annan vuxenutbildning, som man upp avtalen med för fem stycken anordnare, och de skulle då, ja, avtalen skulle löpa ut då redan nu i sommar. Så från och med i höst så ska då Göteborg anordna SFI i egen regi, var då deras ambition. Det här skedde ju väldigt hastigt. I praktiken så är det ju svårt att se hur Göteborgs stad ska kunna lyckas med det här till redan till i höst. Så vi har varit väldigt kritiska till det här i debatten från utbildningsföretagen, där vi menar att Göteborgs stad är väldigt bra på att handla upp vuxenutbildning, och man har haft en, så att säga, bra fördelning mellan privata anordnare och förhållande till egen regi. Den vill den här vänstermajoritet, eller vänsterstyret, har inte majoritet, men de vill ju bryta det och få över mer i kommunal regi. Det blir väldigt svårt att se hur man ska lyckas med det, särskilt på så här kort tid.
Men jag tänker, det här måste ju också handla om, för kvaliteten i Göteborg, den har väl inte varit dålig på något sätt, utan det här är väl en rent ideologisk fråga, misstänker jag.
Ja, så är det. Kvaliteten är tvärtom är väldigt bra. Det kom nu en statistiska centralbyrån mäter medborgarnas bedömning av kommunal verksamhet. Och då visar det sig att vuxenutbildningen i Göteborg, den tillhör den bästa i landet. Göteborgs stad är väldigt bra på att göra kvalitetsutvärderingar av vuxenutbildningen. Och i den så framkommer det att svenska för invandrare, där gör de upphandlade utbildningsanordnare ett väldigt bra jobb. De är väldigt uppskattade med hög kvalitet. Så det handlar väldigt mycket om ideologi här från vänsterstyret. Och tyvärr är det så här, vi hoppas nu att det här, antagligen så kommer Göteborgs stad tvingas till någon slags kortsiktig lösning, där man förmodligen kommer behöva ta hjälp av de utbildningsföretag som tidigare har gett utbildningarna. Så man tvingas att gå tillbaks till dem nu. Och då får vi se hur det går. För det är klart att har man blivit uppsagd med avtal, och sen kommer de att säga så här, ja, men kan ni förlänga kanske ett halvår? Från början så skulle ju kontraktet löpa ända till sommaren 2025, det vill säga ett år till. Så att man skulle ju aldrig ha rivit upp de här avtalen, utan man skulle i lugn och ro förberett en ny avtalsperiod, där man då diskuterat relationen kommunal regi, hur stor det ska vara upphandlat. Så vi får se vad som händer, men det är klart vi kommer att vara en konstruktiv part i detta från utbildningsföretagen. Vi hoppas ju att Göteborgs stad ska vilja återta dialogen med utbildningsföretagen.
Och just det här att faktiskt ha kvalitativa utbildningar som också är effektiva, det är ju, alltså det är ett stort behov på arbetsmarknaden av kompetent personal inom olika områden. Det har ju också varit ett tema för en annan debattartikel som vi har haft ute, som riktar sig mot Arbetsförmedlingen, inte sant?
Precis, och det är Almega som nu slår ett slag för att fler arbetslösa måste få delta i Arbetsförmedlingens aktiviteter, arbetsmarknadsutbildningar, matchningstjänster, rustande insatser som steg till arbete. Så det är väldigt bra att Almega driver på den debatten runt om i landet. För det är en väldigt liten, eller det är en låg andel av de arbetssökande som får det här rätt stöd och hjälp till att snabbt komma tillbaka i arbete.
Ja, och hur ser vi på den frågan då kring, för vi har ju en bra relation med Arbetsförmedlingen också, en ständig dialog om att se till att så många som möjligt kommer i arbete. Hur driver vi frågan vidare inom utbildningsföretagen?
Vi har ju våra nätverk i utbildningsföretagen. Vi sitter med, jag och Josef Nagy från Montico sitter med i vad Arbetsförmedlingen kallar leverantörsforum. Så där har vi flera gånger per år dialog med Arbetsförmedlingen om vad som händer i de upphandlade tjänsterna. Så att vi har ett nytt sånt möte här om ett par veckor med Arbetsförmedlingen. Så vi har en väldigt bra dialog med Arbetsförmedlingen, så är det.
Om vi skulle runda av våra olika utbildningsdelar här med business to business eller personalutbildningar, vad har vi för någonting som har hänt där på senaste tiden?
Vi hade det här AI-seminariet där vi hade en väldigt bra dialog med dem. Sen så, det har jag sagt ett par gånger i de föregående avsnitten, men just vårt förslag om ett kompetensavdrag och en ny modell för kompetensutveckling i arbetslivet kommer vi jobba ännu mer med framöver här, så att det är på gång.
Och en annan intressant sak som händer, kanske framförallt kopplat till personalutbildningar men också kvalitet, det är ju ett arbete som vi har varit involverade i tillsammans med Nätverket för digital kompetenssäkring, där man har tagit fram ett förslag på olika kompetenssäkringsgrader, det vill säga hur kan vi säkerställa att kompetensbevis i olika situationer håller en kvalitetssäkrad nivå. Och där finns ju nu ett väldigt gediget förslag ute på remiss hur man kan säkra kompetensgrader inom olika områden. Och där kan vi väl också säga att man vill såklart ha in remissvar på det här förslaget. Och då kan man gå in på kvalitetskompetens.se och hitta förslaget där. Och där ser vi liksom naturligtvis alla som har varit involverade här att ju fler som kan komma med synpunkter på det här förslaget, desto bättre.
Där kommer vi att vara till stor nytta för de som går en utbildning på ett privat utbildningsföretag framöver. Eller hur?
Ja, men så är det ju. Det gör ju också såklart att man kan säkerställa att de kompetensbevis som finns på marknaden, oavsett om det handlar om diplom eller certifikat av olika slag eller vad det nu kan vara, faktiskt har tagits fram på ett kvalitetssäkrat sätt. Så att man vet vilka standarder och rutiner gäller. Och man kan tänka lite grann som om man tittar på ett körkort. Där vet man ju att ett körkort för att få ett körkort så måste man ha gjort vissa saker. Den kompetensen har tagits fram, man har mätt den på ett standardiserat sätt. Och det är ju samma sak med andra typer av kompetensbevis på arbetsmarknaden. Hur vet vi att det här beviset har tagits fram på ett rättssäkert sätt? Och det är egentligen det som de här kompetenssäkringsgraderna vill se till att vi vet, så att vi alla pratar om samma sak.
Vad intressant. Vi delar med oss av de här, precis som du säger, vi välkomnar att ni engagerar er i den här remissen, och vi ska se till att från utbildningsföretagen ska vi givetvis göra det, och vi ska sprida informationen om den också.
Vi nämnde ju här inledningsvis ett av våra event som vi hade i mars, nämligen webbinariet om AI och utbildning, men du har ju varit ute på en hel del spännande företagsbesök, inte minst med politiker också, var under mars.
Ja, exakt. Jag åkte upp till Dalarna, till Borlänge och Falun en dag, och hade med mig tre riksdagspolitiker. Mattias Bengtsson från Kristdemokraterna, Christer Karlsson från Moderaterna och Ann-Sofie Hedberg från Sverigedemokraterna. Och vi hälsade på Yrkesakademin i Borlänge och Arena Utbildning i Falun. Så det var två mycket intressanta besök. Jag kan säga det, hela Dalabänken, de 10 riksdagsledamöterna från Dalarna var inbjudna, men du vet hur det är. Det är mycket som händer. Det här var en fredag i mars och det var andra möten som konkurrerade. Men det var ett väldigt stort gensvar ändå från politikerna. De flesta hade velat vara med om de inte hade haft andra åtaganden. Och man märker hur nyttigt det är, inte bara för mig själv, men också för politikerna, att komma ut i verkligheten och se de här fina utbildningarna som är. Vi var på då som sagt Yrkesakademin i Borlänge med mycket industri, bygg, fordonsutbildningar. Och sen var vi på Arena Utbildning i Falun med komvuxutbildningar inom SFI och allmänna ämnen. Och vi hade med oss både Borlänge kommun och Falun kommun som berättade ur sitt perspektiv. Det handlade alltså om kommunal vuxenutbildning, de här två besöken. Och det hände ju så oerhört mycket här med det som var glädjande. Två stycken slutsatser från besöken här är ju hur bra det är när den lokala dialogen mellan kommuner och utbildningsanordnare är tät. Och det är den i Borlänge och Falun. Jättebra dialog. Och sedan i Falun så har man ju då en auktorisationsmodell. Det vill säga alla utbildningsföretag som uppfyller de krav som kommunen ställer upp, de får erbjuda utbildningar som Falun kommun vill erbjuda, så att säga. Så får man betalt per plats då, så att det är en valfrihet för de som beviljas att studera. Och det där fungerar utmärkt i Falun. Man är så nöjd, och man har då en väldigt, väldigt tät dialog med utbildningsföretagen.
Och vad var syftet med att få dit riksdagsledamöter då?
Ja, det var ju dels att allmänt få dem att besöka yrkesutbildningar. Dalarna är inget undantag jämfört med andra delar i landet. Det är en enorm kompetensbrist som de regionala politikerna är fullt medvetna om. Sen är det ju då regeringens satsning på yrkesutbildningar ska ju förverkligas runt om i landet, så vi vill ju se fler platser, och det vill man se i Dalarna också. Man har jättestora behov. Hur ska man då få till det här i slutändan? Nu krävs det ju att kommuner samarbetar mer med varandra om både gymnasie- och vuxenutbildningar. Så att man dimensionerar tillsammans. Man får ett utbud som möter hela regionens efterfrågan. I Dalarna så är det där ett samarbete inom vad man kallar Dalavux. Så att alla kommuner samarbetar. Så man ser väl där i det långa loppet nu, eller ganska snart, att egentligen så borde man ha ett utbud i Dalarna. Och alla som då ska studera i Dalarna ska då kunna välja fritt mellan de olika kommunerna. Det är deras, så att säga, förhoppning att nå dit. Och det är ju en jättebra ambition. Då får ju de som vill studera ta del av ett större utbud och sen ska det där lösas i praktiken också. Dalarna är 35 mil långt från söder till norr. Det finns utmaningar också. Förhoppningen är ju att komma ut på fler ställen i landet. Är det någon som lyssnar här som tycker att utbildningsföretagen tillsammans med politiker borde komma just till er? Så hör gärna av er.
Vad kan vi se fram emot framöver här då, i april och maj? Vi har lite event på gång.
Redan den 10 april nu i nästa vecka så har Svenskt Näringsliv, och där har vi varit, där är vi medarrangörer, Näringslivets YH-dag för att sprida information om yrkeshögskolan och hur du som företag kan dra nytta av yrkeshögskolan. Så att vi 10 april klockan 14 till 16.30, och är man på plats fysiskt så har vi ett mingel direkt efteråt också för att ännu fler företag ska engagera sig i yrkeshögskolan. Vi har gjort en liten undersökning där bland företag hur väl de känner till yrkeshögskolan och hur man engagerar sig. Och den visar, vi kommer berätta detaljerna där på YH-dagen, men den visar ändå att de företag som engagerar sig, de har väldigt, väldigt stor nytta av det, av engagemanget. Så det är roligt. Ja, men vi har ju mer grejer på gång också, eller hur Johan?
Vi har ju inte minst lite längre fram så har ju vi vårt årsmöte och branschdag den 21 maj. Och det är också ett i princip färdigplanerat event, Per. Kan du berätta lite vad man kan få ta del av där?
Ja, men det är ju en dag när vi verkligen samlar beslutsfattare och myndighetsföreträdare och går på djupet i de olika delarna av utbildningspolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Så att vi har ju statssekreterarna från både utbildningsdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet som berättar om utbildningslinjen framåt, inte minst vad gäller då yrkesutbildningar och vuxenutbildning. Från Arbetsförmedlingen så kommer då också nya generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson, och yrkeshögskolan Magnus Wallerå är på plats. Så att vi går på djupet i de frågor som vi arbetar mest intensivt med.
Perfekt, det blir en jättebra dag för alla som är intresserade av utbildning och vår bransch. Och det är naturligtvis så att är man medlemsföretag så är man hjärtligt välkommen, och det är bara att anmäla sig. Per, ska vi runda av det här avsnittet, mars tillbakablicken och nu också lite framåtblick, kanske med din uppmaning? Är det så att man känner där ute att man vill att Per ska ta med sig några riksdagsledamöter och besöka deras utbildningar, så hör av er till oss på Utbildningsföretagen så får ni såklart besök vad det lider. Intressant, Per?
Jättebra uppmaning Johan, det gör vi jättegärna. Som sagt, gör gärna det. Det behövs ett par månaders framförhållning, men sen kommer vi.
Då tackar vi för visat intresse och så hörs vi igen om en månad.
Ja, det gör vi. Tack så mycket. Vi ses. Hej.